السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، det gläder mig alltid att få komma hit och få föreläsa, gå igenom verser från Koranen, hadither från vår ärade profet alaihi salatu wassalam, i denna välsignade tid, den sista timmen av fredagen, som är den bästa stunden på hela veckan. Och jag är på den bästa platsen i hela Uppsala, i moskén. Och vi gör det bästa som finns, och det är att lära oss Allahs religion. Och vi påminner också varandra om hadith Abi Huraira i Sahih Muslim, där profeten Muhammad a.s. nämnde att det inte finns ett folk som samlas i ett av Allahs hus för att studera och recitera hans bok, förutom att Allah kommer att sända ner sin rahma över dem. Han kommer att omsluta dem med sin sakina. Änglarna kommer att omfamna dem med sina vingar, och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Fyra belöningar. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge dem hans rahma. Allah kommer att ge dem hans sakina. Änglarna kommer att omsluta dem. Och störst av allt, Allah kommer att stolt nämna dessa människor bland de änglarna som är med honom. Och det här är för vem? Det är för de som är i en moské för att läsa Koranen eller studera Koranen. Och det är inshallah det vi kommer att göra idag, då vi går igenom Tafsir ibn Kathir och studerar denna vackra tafsir, och vi lär oss vad Koranen betyder. Och det här är, som vi har sagt förut, den vackraste och den bästa av kunskap. Och det är tyvärr en kunskap som vi faller kort i. Hur många av oss har läst ut en hel tafsir? Hur många av oss ens är i närheten av att läsa ut en hel tafsir? Allah musta'an. Och vissa ulema brukar säga nasiha: ja, den här ramadan, läs ut Tafsir ibn Kathir till exempel. Den här ramadan. Allah musta'an. Så vi faller kort. Allah musta'an. Alhamdulillah att vi i alla fall försöker. Om Allah ger baraka i det lilla som vi gör. Vi fortsätter att gå igenom surat Ibrahim. Och vi stannade i förra veckan vid vers 24. Och idag så kommer vi inte att gå igenom speciellt många verser, för att en av verserna har en väldigt, väldigt lång tafsir. Jag tror Ibn Kathir talar om den här ayan i mer än 10 sidor. Så vi kommer att tala om dessa verser. Och vi kommer som vanligt att förkorta tafsir Ibn Kathir, ta bort de svaga haditherna, och vissa hadither repeteras och så vidare. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala: har du inte sett liknelsen som Allah subhanahu wa ta'ala lägger fram om det goda ordet, som är som ett starkt och friskt träd, fast rotat, som sträcker ut sina grenar mot skyn, mot himlen. Ett träd som enligt sin herres vilja ständigt bär frukt. Allah framställer sina liknelser för människorna för att få dem att reflektera. Men det onda och dåliga ordet är som ett sjukt träd som rycks upp med rötterna ur jorden, och det saknar fäste. Efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i tidigare verser vad som händer med de icke-troendes gärningar. Kom ni ihåg vad som händer med de icke-troendes gärningar på domedagen? Vad var den här liknelsen? Som stoft. Som askan, nämner Allah, ramad, som blåser bort på en stormig dag. De tror att de har någonting gott att komma med, men det finns ingenting att greppa på domedagen, utan varenda god gärning blåser bort Så som askan blåser bort på en stormig dag. Det här var liknelsen av deras gärningar. Nu kommer Allah subhanahu wa ta'ala att nämna liknelsen av deras tal och deras aqida och våran aqida. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer här att göra en liknelse. Och vi finner att Koranen är full med liknelser. Och de lärda har sagt att dessa liknelser har Allah subhanahu wa ta'ala lagt fram för att underlätta för oss. Att det blir lättare att komma ihåg och att relatera till. Och det här var någonting vi talade om när vi gick igenom liknelser från profeten Muhammed Sunna alaihi salatu wassalam, som ni säkert minns. Så att de här liknelserna sätter sig. Och det är lätt att relatera till. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här, har ni inte sett liknelsen som Allah subhanahu wa ta'ala lägger fram av det goda ordet? Kalimatan tayyibatan. Som det goda trädet, vars rötter är fasta. De är fast rotade. Och dess grenar sträcker sig upp mot himlen. Ibn Kathir säger här att det har berättats från Ali ibn Abi Talha, från Ibn Abbas, gällande den här ayan, att det goda ordet är shahadatu an la ilaha illallah. Och det här är det som majoriteten av al-mufassirin nämner i tafsir på den här ayan. Att liknelsen av det goda ordet, det vill säga la ilaha illallah, är som liknelsen av det goda trädet. No. Som det goda trädet, och det goda trädet i denna aya symboliserar den troende. Symboliserar den troende. Asluha thabit. Dess rötter är starka. De är fast rotade. Då säger Ibn Kathir, la ilaha illallah är fast rotat i hans hjärta, den troendes hjärta. Wa far'uha fi samaa. Och dess grenar sträcker sig ut sig och sprider ut sig på himlen. Yani det vill säga den troendes gärningar stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala genom himlen. Utan att det finns någonting som stoppar. No. Och de lärde nämner också här att liknelsen av det goda ordet, det vill säga här la ilaha illallah. Och man kan också säga att liknelsen av alla goda ord, men först och främst la ilaha illallah. För vi kommer att komma till en viktig punkt här. Och det är att la ilaha illallah är grunden till våran aqida. Eller hur? Det är det tyngsta och viktigaste ordet som finns. Är det inte så? Allah skapade oss för la ilaha illallah. Vi är här på grund av la ilaha illallah. Meningen med livet. Allah skickade sina profeter för att kalla folket till la ilaha illallah. Uppenbarade sina böcker och så vidare. Så det är det viktigaste ordet. La ilaha illallah. Så liknelsen av la ilaha illallah är som liknelsen av det goda trädet. Och det goda trädet i den här ayan, enligt många lärda, är palmträdet. En nakhla. Och ni kommer ihåg också att vi har talat om palmträdet förut. Och Ibn Kathir nämner den hadithen som vi tidigare talade om. En hadith som nämns i Sahih Bukhari, där det berättas från Nafi' från Ibn Umar radiyallahu anhuma, att han sa, vi var tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och han sa till sahaba, kan ni berätta för mig om ett träd som liknar den troende mannen? Yani profeten alaihissalam ställde en fråga. Vad är det för träd som kan liknas vid en muslim? Ett träd vars blad inte faller. Varken på vintern eller på sommaren. Och den ger alltid frukter. Och då så sa Abdullah bin Umar att jag tänkte för mig själv att det här är säkert palmträdet. Men jag såg att Abu Bakr och Umar var där och de var tysta. Så jag ville inte tala inför dem. Alltså han var en liten ung pojke. Och han hade rätt svar. Men av respekt för sin far, Umar och Abu Bakr, så ville han inte tala. Yani, om de inte pratar, jag pratar inte. Jag kan inte som ung person prata före dessa stora människor. Så han var tyst. Och då så sa profeten Al-Islam, när ingen svarade, det är palmträdet. Och då så sa Abdullah bin Omar sen till sin far: min far, wallahi, jag tänkte direkt på palmträdet. Och då sa Omar: varför sa du inte det? Vad var det som hindrade dig från att säga den här kunskapen? Och då så sa Abdullah bin Omar: yani, jag såg att ni var där och jag vill inte prata före er. Eller någonting liknande. Och då så sa Omar: att du skulle ha sagt detta är mer kär till mig än si och så. Yani, han önskade Omar att hans son skulle ha sagt det rätta svaret. Yani, det skulle ha gjort honom stolt istället. Det visar att en far blir stolt när hans son och hans barn kan religionen. Men det här visar också Abdullah bin Omars respekt för de äldre, mashallah. Och vi lär oss också av hadithen att det är från sunna att ställa frågor, att testa sina elever för att få dem att tänka till. Har du hört? Profeten Muhammad al-Islam frågade: vad är det för träd? För att få dem att tänka till. Taib. Så att det är också något som är sunna och något man finner från våra lärda, att de ofta ställer frågor till eleverna. Det är bra, inshallah vi ska bli bättre på det. Men här så nämns då i denna hadith att liknelsen av den troende är som liknelsen av palmträdet. Och det nämns att typ, varför för den troende är den bästa människan och palmträdet är det bästa trädet. Och det finns många andra liknelser också. En liknelse är till exempel att allting på palmträdet är gott. En nakhla, daddelträdet, det finns ingenting som går till spillo. Vissa träd, du använder delar av trädet och slänger resten av trädet. Men när du kommer till palmträdet, du kan använda allting. Det finns khair i allting. Och samma sak är det med muslimer. Det finns gott i muslimer. Han gynnar dig när han är i ditt sällskap. Och samma sak, palmträdet gynnar dig. Och också det här liknelsen att palmträdet ger ständigt frukt. Den ger bussar, de små dadlarna som är omogna, som går att äta. Och sen kommer råttan som är halvmogna, går också att äta. Och sen kommer tämmer. Och även när du har skördat tämmer så kan du spara dem och äta dem efter ett halvår. Så frukten håller sig. Finns hela tiden tillgänglig. Du kan äta den morgon och kväll. Taib. Som kommer att nämnas här i tafsir på versen. Och samma sak med muslimen. Yani, hans goda gärningar fortsätter hela tiden. Våra gärningar liknas vid frukten. Och de finns hela tiden. De är inte bara en säsong eller en period. Ja. Så Ibn Kathir säger sen att det vi förstår av den här ayan är att al-mu'min, den troende, hans liknelse är som detta träd. Att hans frukter finns hela tiden. Vare sig det är på sommaren eller på vintern, på dagen eller på natten. Och samma sak är det med de troende. Yani som träd. Deras gärningar går alltid upp till Allah subhanahu wa ta'ala på natten och på dagen och i alla tider. Ja. Så förstår den här liknelsen att den troende är som palmträdet. Palmträdets frukter är tillgängliga hela året och det finns alltid gott att hämta från palmträdet. Och samma sak med muslimen. Hans frukter kommer också hela tiden. Och vad är våra frukter? Goda handlingar. Ja. Och al-Baghawi, han nämner i tafsir, och han säger att visheten med att Allah subhanahu wa ta'ala här liknar vår iman och vår aqida med ett träd är att ett träd måste bestå av tre saker. Det måste bestå av rötter som är fastrotade. Det måste bestå av en stark stam eller grenar och sen frukter. Och han säger att de här tre sakerna är samma sak som imans komponenter. Tro som är fastrotat i hjärtat, tal och handling som sen är frukten. Så här finner vi också en väldigt fin liknelse. Ibn Rajab säger också en annan sak, att den här liknelsen av trädet och våran iman är att ett träd kan du ta bort vissa saker på. Du kan hugga av alla grenar och det kallas ändå för ett träd, eller hur? Ett träd, men ett träd som har, det fattas någonting på trädet och det finns bättre träd. Och så är samma sak är det med våra gärningar. En person han har astrol-iman, han är muslim, men han saknar vissa gärningar. Han kanske faller in i vissa synder, han kanske inte fastar, han kanske inte talar zakat och så vidare. Så han har ändå grunden. Trädet står. Men det finns träd som är bättre än det här trädet. Förstår ni? Men om man däremot tar bort grunden på trädet, la ilaha illallah, du tar bort hela rötterna på trädet och trädet faller, det finns ingenting kvar av trädet, eller hur? Kallas inte längre för ett stående och levande träd. Och samma sak är det med våran iman. Att om våran aqida försvinner, då är det kört. Då förlorar vi allt. Nej. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala och liknelsen av det dåliga trädet, al-khabitha, det vidriga trädet. Är som eller det vidriga ordet, det onda. Och vidriga ordet är som liknelsen av ett vidrigt träd. Och här kommer liknelsen av kuffar. Yani det goda ordet är som liknelsen det goda ordet, vi sa till la ilaha illallah. Det är al-ikhlas, al-tawhid, den korrekta aqida. Det är som liknelsen av det vackra trädet. Och det onda ordet är som liknelsen av ett dåligt träd. Och det här trädet, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om det här trädet? Att dess rötter är uppslitna. Den har ingen fast grund. Den är inte rotad på något sätt. Och han säger här, Ibn Kathir, att det här är liknelsen av al-kafir. Och hans kuffer och hans kyrk, den har ingen grund och den har ingen thabat. Och här nämner vissa ulema att det här vidriga trädet är som liknelsen av al-hanbala. Och al-hanbala är ett ökenträd. Jag googlade lite och hittade inget känt namn. Det var något latinnamn på trädet som jag inte ens kan uttala. Men generellt, det är som en slags ökenbuske som ligger längst jämt med marken. Den står inte upp, den har ingen gren. Rötterna typ ligger på marken. Och dess frukter är oätbara. De är helt superbeska. Jag tror till och med de är giftiga. Subhanallah. Och det här är liknelsen av kuffar. Deras kyrk. Den har ingen grund. Den har ingen assas. Den grundar sig inte på någonting. Någon uppenbarelse eller någon sanning. Det är bara falskhet. Och den ger inte heller några goda frukter. Som man kan ta nytta av, eller äta, eller njuta av. Och samma sak, kuffars gärningar ger ingenting. Ingenting som det finns någon nytta i. Vare sig för dem eller någon annan. Och här nämner jag också att den troende är som palmträdet vars grenar sträcker sig mot himlen. Och det är liknelsen av att det här goda ordet, la ilaha illallah, och det goda som kommer därifrån stiger upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är liknelsen, som att grenarna stiger upp i himlen. Till skillnad från det här trädet som bara ligger jämt i marken och inte stiger upp mot himlen, yani kuffars gärningar stiger inte upp till Allah subhanahu wa ta'ala. De är inte accepterade. No. Sen så går vi vidare till nästa aya. Och det är den aya som vi kommer att fördjupa oss i lite idag. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli thabit fil-hayati ad-dunya wa fil-akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah subhanahu wa ta'ala stärker de troende med ett fast ord i dunya och i akhira, i det världsliga livet och i det kommande livet. Och Allah vilseleder al-dalimin, och Allah gör vad han vill. Den här versen, mashallah, Ibn Kathir fördjupar sig jättemycket på den här versen. Han nämner, jag vet inte om det är nästan mer än 10 sidor. Och den här versen har ni säkert hört när man talar om straffet i graven. Att stärkas och att kunna svara på frågorna. Att Allah stärker de troende med fasta ord i dunya och i akhira. I dunya, vissa ulema säger, vid döden. När dödens prövningar kommer så står man fast vid sanningen och man kan säga la ilaha illallah. Man uttalar sin aqida och sin tro utan att vackla eller halka. Vissa människor halkar. Ni vet att shaitan kommer och leker med folk vid dödens rus. När själen lämnar kroppen så börjar man se saker som man egentligen inte ser. Och då kommer shaitan och försöker vilseleda människan. Och då gäller det att Allah subhanahu wa ta'ala hjälper dig och ger dig tawfiq att vara fast på sanningen. Så det här är fil hayat ad-dunya och fil akhira och i nästa liv. Och han nämns i tafsir att det betyder i graven. När munkar och nakir kommer och ställer de här tre frågorna. Vem är din herre, vem är din profet och vad är din religion? Då kommer de och stärker. Och även vissa ulema nämner att man stärks på domedagen. Och Ibn Taymiyyah, när jag kollade i hans tafsir, Ibn al-Qayyim, de nämner att versen är också mer generell än så, tror jag, Ibn al-Qayyim. Att det här thabat, att vara stark på religionen och att tala de korrekta och fasta orden, att vara fast på sanningen, är inte bara specifikt för döden och graven. Utan det är något som vi är i behov av hela livet. Att vi kan inte vara utan Allah ett ögonblick. Då dör vi. Då är det kört. Då förlorar vi allting. Utan vi behöver Allah hela tiden. Att han stärker oss på sanningen. Så att vi inte halkar. Att vi inte går vilse. Så ett thabat behöver man hela tiden. Och han nämner ett antal verser som handlar om detta. Om hur Allah subhanahu wa ta'ala gav thabat till profeten Muhammad a.s. Och profeten Muhammad a.s. brukade be Allah om vad? Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Gör mitt hjärta fast på din religion. Så det här är något man är i behov av i hela tiden. Och det här är också relaterat till tidigare vers. Al-kalimatu tayyiba. Det goda ordet. La ilaha illallah. Om det är förankrat i hjärtat. Rotat i hjärtat. Den korrekta aqidan. Med djup förståelse så kommer du att bli fast på religionen. Och massa med goda gärningar kommer att komma. Och ju mindre förståelse och övertygelse man har om la ilaha illallah, eller missförstånd man har om det här ordet, ju mer fel kommer man att begå och ju mindre förbätt kommer man att ha. Så vill man verkligen vara stark på religionen så ska man lägga jättemycket fokus på tawhid, på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Att verkligen förstå sig på det här ordet. Och det är ett väldigt djupt ord som de lärda har lagt stor vikt på att förklara. Allah mustan. Och ett sådant enkelt ord som la ilaha illallah feltolkas av många muslimer idag. Och folk tror att det betyder saker det inte betyder. Och glömmer bort dess mest essentiella betydelse. Att endast Allah ska dyrkas. Vi dyrkar inte någonting vid sidan av Allah. Ibn al-Qayyim talar också här när han talar om thabat, en annan fayda. Och det är att vem är det som har mest thabat? Vem är det som är starkast på religionen? Han säger det är de som är mest uppriktiga. De uppriktigaste människorna. De som är ärligast. Som talar de sannaste orden. Det är de vars gärningar, eller de vars tal bekräftas av deras gärningar. Och tvärtom. Inte bara folk som snackar med tomma ord, utan de gör det de säger. Och när det kommer prövningar så står de fast vid sanningen. Det här är ett tecken på att Allah har gett dem thabat. Men när du ser en människa börja att slingra sig och hala sig när det kommer till att stå upp för sanningen och han inte har den här thabat, så vet att yani, det finns något problem med hans ikhlas eller hans ärlighet. Förstår ni? Så vill man ha thabat så ska man sträva efter att vara ärlig och uppriktig. Då inshallah kommer man att bli starkare på religionen. Allah kommer att hjälpa dig och ge dig tawfiq. Det berättas från Imam al-Bukhari, och resten av lektionen vi kommer att läsa hadither härifrån. Av alla dessa hadither kommer vi välja ut några hadither som handlar just om vad som händer i graven. Vad som händer i graven. Några av de hadither som då författaren nämner. Och vi kommer att förklara lite grann. Och här vill jag också nämna en annan viktig sak. Ni känner till hadith al-Bara ibn Azib. Hadithen som handlar om vad som händer. Färden från döden till himlen, till graven. Frågorna i graven för den troende, icke troende. Ni känner till hadithen, eller? Alla känner till hadithen. Den långa hadithen. Det kommer vi att nämna. Men författaren nämner inte bara den. Han nämner också alla riwayat. Alla olika näringar på denna hadith. Och vi kommer att nämna några utöver den hadithen. För att de förklarar den hadithen. Och det här är en viktig punkt också att förstå. Som vissa ahlul bid'ah inte har. Och det är att de tar en text och lämnar alla andra texter. Och därför måste vi vända oss tillbaka till ulema. För vad gör de? Som här Ibn Kathir. Du hämtar alla texter. Och sen läser man dem tillsammans. Och lägger ihop orden i alla haditherna. Och du kommer fram till yani, de tilläggen som finns. De förklaringar som finns på vissa saker som inte nämns i andra haditherna. Och att haditherna förklarar varandra. Precis som Koranverser förklarar varandra. Eller hur? Man kan inte bara ta en vers som kanske förklaras av en annan vers. Den är specifik här och generell där. Och så vidare. Utan man måste ena mellan bevisen. Taib. Så författaren nämner från al-Bukhari rahimahullah wa ta'ala, från al-Bara ibn Azib, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om muslimen frågas i graven och vittnar om att la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, då är det detta som Allah menar då han säger: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Och där slutar hadith al-Bukhari. Så att när muslimen svarar på frågorna i graven, då är det det att Allah har stärkt honom i graven. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Att Allah stärker dem att kunna svara på frågorna i graven. Och här kommer vi också till en annan viktig sak. Vi sa här Koran, och här sa vi Bukhari. Och hadithen finns också i Sahih Muslim. Och det här är viktigt. Att det står i Sahih Bukhari att om muslimen frågas i graven. Och det här är ett konkret bevis på att människan kommer att frågas i graven. Och vi kommer också att nämna bevis på att det finns straff och belöning i graven. Och det här är någonting som folket av bid'ah, vissa, mu'tazila och så vidare, förnekar. Och här tillbakavisas deras falska aqida. Ja. Och sen nämner författaren hadith Ahmed. Och det är den kända hadithen, hadith Bara ibn Azib, som är lite längre. Och det som berättas är då från Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, där han säger att vi gick ut tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam på en janaza för att begrava en man från en ansar. Och när vi kom fram till graven så såg vi att man fortfarande inte hade gjort lahd, den här inre eller nedre delen av graven där man lägger liket. Man hade inte grävt den färdigt. Så profeten sallallahu alaihi wasallam satt, och vi satt runt honom, och vi satt still som att det vore fåglar på våra huvuden. Och profeten a.s. hade en pinne i handen som han grävde lite med i jorden, och han lyfte upp sitt huvud mot himlen och så sa han: sök Allahs skydd från straffet i graven. Två gånger eller tre gånger. Och sen började han att berätta. Men låt oss ta lärdomarna allt eftersom från dessa hadithen. Här finner vi att profeten Muhammad a.s. brukade gå på janaza, och sahaba brukade gå på janaza. Inte att man tänker det här får någon annan göra, utan man har man chansen så går man på janaza om en muslim har dött. Vad får man för belöning om man går på janaza? Ha? Ett berg av hasanat, qirat. Om du går på janaza, en qirat. Om du ber för janaza och går på janaza, då får du två qirat. Mashallah. En otroligt stor belöning. Och det är också en av muslimernas sex rättigheter, haqqul muslim. Och här finner vi att man inte hade grävt färdigt graven. Så profeten Alisam satte sig och sahaba satte sig runt honom. För han skulle tala. Taib. Och hur satt de? Satt de distraherade? De satt så still som att det var fåglar på huvudet. Så respektfullt. Det här är en adab när man sitter på en lektion, att man sitter fokuserad. Idag finns det vissa människor som inte har denna adab. De sitter och leker med mobilen och kollar till höger och vänster och pratar med folk. Och sheikhen pratar. Det här är respektlöst. Utan man sitter still, fokuserad med khushu', med sakina och lyssnar. Och profeten alaihissalam skulle då, och han kommer då att hålla ett tal. Och då ställer vi frågan, är det sunna att hålla tal på begravningen? Är det det? Nej, det är sunna. Men vissa lärde sig här att varför höll han ett tal? För att graven inte var färdig. De höll på att fixa graven. Så medan vi väntar så håller vi ett tal. Men du finner inte att varenda begravning som profeten gjorde alaihissalam, så höll han ett tal. Och om jag inte har fel så tror jag till och med vissa höll man sig till bidra. Att alltid säga att man måste hålla ett tal på begravningen. Det blir en innovation. Det är inte något som är sunna. Utan man gör det spontant. Om det finns tid över. Eller ibland, spontant. Du känner att nu är det passande. Det har kommit mycket ungdomar som inte är praktiserande. Det här är en tankeställare. Vi ger dem ett råd. Så att de får sig en tankeställare och så vidare. Så att det är tillåtet. Men det är inte något som är wajib. Så profeten alaihissalam sa till sahaba, sök skydd från straffet i graven 2 eller 3 gånger. Och det här bevisar också att straffet i graven är på riktigt. Det är inte någon påhittad aqida, utan det är sanning. För denna hadith är autentisk. Och sen så säger profeten alaihissalam, om den troende tjänaren är i slutet av denna dunja, innan hans liv håller på att ta slut. Han har kommit fram till den sista anhalten i dunja. Och iqbal min al-akhirah. Och han är på väg mot nästa liv. Så kommer änglar ner från himlen med vita, ljusa ansikten, som att deras ansikten skulle vara som solen. Och de har med sig kefen, tyg från paradisets tyg och parfym från paradisets parfym. Tills de sätter sig så långt bort som man kan se. Och då kommer dödsängeln och sätter sig vid personens huvud. Och då så säger dödsängeln till den här personen, å du goda själ, kom ut till din herres förlåtelse och din herres välbehag. Och då så kommer hans själ ut lika lätt som en vatten rinner ut från en tillbringare. Och då tar dödsängeln den här själen, och så fort han tagit hans själ, så kommer de andra änglarna och tar hans själ. Och de lindar in den i dessa tyg från paradiset och parfymerar honom med denna parfym. Och från honom kommer den godaste doft av misk som man kan tänka sig. Den godaste doften av misk som finns på jorden. Och då så stiger de upp med hans själ mot himlen. Och varenda sällskap av änglar som de går förbi säger, vad är det här för god själ? Och de säger, Fulan ibn Fulan. Han är son till den här personen och kallar honom för de vackraste namnen som han brukade kallas för i dunja. Tills de kommer upp till Sama ad-dunja. Till yani, slutet av den lägsta himlen. Och den är ju stängd. Och då så ber de änglarna att dörren ska öppnas. Och där får han också sällskap genom varje himmel upp av änglar fram till nästa himmel. Tills de kommer upp till den sjunde himlen. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, skriv min tjänares bok i al-illiyin. Och ta honom tillbaka till jorden. För från jorden har jag skapat honom och till jorden ska han tillbaka. Och från den så kommer jag att återskapa dem åter en gång. Som Allah säger i Koranen. Att från jorden kommer vi och till jorden ska vi tillbaka och från jorden kommer vi att återuppstå. Och då så tas hans själ tillbaka till kroppen. Och två änglar kommer och sätter honom upp och de säger till honom: vem är din herre? Och han säger: min herre är Allah. Och de säger då till honom: vad är din religion? Och han säger: dini al-islam, min religion är islam. Och de säger till honom: ma hada rajul alladhi bu'itha fikum, vem är denna man som sändes bland er? Och de säger då: han är Rasulullah. Och de säger till honom: vad gjorde du för någonting? Och han säger: jag läste Allahs bok och jag trodde på Allahs bok och jag bekräftade den. Och då ropar man ut från himlen att min tjänare har talat sanning. Lägg honom på en säng av Jenna och klä honom från Jenna och öppna till honom ett fönster till Jenna. Och från det här fönster så kommer det att komma in de goda vindarna och dofterna från paradiset. Och hans grav kommer att expanderas så långt som synen kan nå. Och sen kommer en man till honom med ett vackert ansikte, med vackra kläder som doftar gott. Och han säger: abshir billadhi yasurruk, glada nyheter med det som gläder dig. Det här är den dagen du har lovats. Och mannen i graven säger: vem är du? Men inte ditt ansikte som för med sig gott. Och han säger: jag är dina goda gärningar. Och då så säger mannen: herre, påskynda domedagen. Herre, påskynda domedagen så att jag kan återförenas med min familj. Nah. Och här vill jag också poängtera att det här är från el-ghaib. När man förflyttas in i el-barzakh så händer saker som inte händer i dunia, som vi inte kan förstå oss på. Och Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir, eller hur? Allah kan lätt förvandla våra gärningar och göra dem skepnade av en människa. Det är inte någonting svårt för Allah. Allah kan på domedagen ge våra gärningar vikt. Idag, det du har gjort kanske inte har någon speciell vikt, men Allah kan ge dig vikt på domedagen. Eller hur? Så det här är saker som vi tror på. Har profeten sagt så, så är det så. Kallas. Vi tror på det. Och då så fortsätter profeten alaihissalam och berättar vad som händer när en icke-muslim dör. Och han säger: om en kafir, tjänare, slav, för alla människor är slavar till Allah, är på väg att lämna dunya och på väg mot akhira, så kommer änglar ner till honom med svarta ansikten. De har med sig sträva tygkläder och de sätter sig så långt bort som synen kan nå. Och sen kommer Malakul Maut, dödsängeln. Dödsängeln, heter han någonting annat? Har dödsängeln ett annat namn? Vissa säger Azrael, men det finns inget konkret bevis på det. Vissa ulema har nämnt det, men det finns inget konkret bevis på det. Utan det som Allah nämner är Malakul Maut. Taib. Och Malakul Maut är en, men han har med sig andra änglar som då jobbar åt honom. Och som här nämns, änglarna av Rahma med vackra lysande ansikten från Jannah, och änglarna av Adab som är mörka, som då kommer för att ta folk till Allahs straff. Må Allah skydda oss. Så de sätter sig så långt bort som synen kan nå. Och sen kommer dödsängeln och han sätter sig vid personens huvud och han säger: å du vidriga själ, kom ut till din herres vrede och ilska. Och då så splittrar sig hans själ i kroppen och själen slits ut så som man sliter ut blöd bomull från taggar. Och dödsängeln tar den här själen i sin hand. Och så fort han tagit den så kommer de andra änglarna med det här tyget från elden. Och de lindar in honom. Och från hans lik kommer den värsta av doft man kan tänka sig. Den värsta av doft man kan tänka sig på jorden. Och de stiger upp med den här själen mot himlen. Och när de går förbi en grupp med änglar så säger de: vad är det här för vidrig själ? Och änglarna säger: det är fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi. Han är son, den här personen, son till den här personen med de sämsta och fulaste namn han kallades för i dunia. Tills de kommer upp till den första himlens slut och de ber om att den ska öppnas. men den öppnas inte. Och då så läste profeten alaihi salatu wassalam Allahs uttalande: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Att portarna till himlen kommer inte att öppnas för dem, och de kommer inte att gå in i Jannah så länge kamelen inte kan gå in genom ett nålsöde. Den ayah från surat Al-Araf. Att portarna till himlen kommer aldrig öppnas för kuffar. Och det är lika haram för kuffar och lika omöjligt för kuffar att gå in i Jannah som det är för en kamel att gå in genom ett nålsöde. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: skriv hans bok, eller skriv hans gärningar i As-Sijjin, i den lägsta jorden. Och hans själ slängs tillbaka till hans kropp. Och sen så läste profeten alaihi salam den här ayan, att den som sätter någonting vid Allahs sida, så är det som att han faller från himlen och fåglarna tar honom bort och han tas bort med vinden till en avlägsen plats. Yani hans kropp kastas ner tillbaka, hans själ kastas ner tillbaka mot kroppen. Så själen återförenas med kroppen. Och då så kommer de här två änglarna och sätter honom upp och de säger till honom: vem är din herre? Men Rabbok, den första frågan i graven. Och då säger han i rädsla och ovisshet: jag vet inte. Och då så säger de till honom: vad är din religion? Och han säger: jag vet inte. Och de säger då till honom: vem är den här mannen som sändes bland er? Och han säger: jag vet inte. Och då så ropar någon ut från himlen att min tjänare ljuger. Lägg honom på en säng av eld och öppna till honom ett fönster från elden. Och från det här fönstret så kommer värme och rök att komma in i hans grav. Och hans grav kommer att trängas ihop tills det att revbenen krossas mot varandra. Och en man kommer att komma till honom i den fulaste skepnaden och de fulaste kläderna. Och han kommer att lukta ruttet. Och han kommer att säga: abshir, nyheter med det som gör dig ledsen. Det här är den dagen du har lovats. Och då så säger mannen: vem är du vars ansikte för med sig gott? Och han säger: jag är dina gärningar, dina onda gärningar. Och då så säger mannen: herre, låt inte domedagen komma. Herre, låt inte domedagen komma. Allah musta'an. Det här är en riwaya på hadithen. Ja. Och det nämns också, han nämnde här Ibn Kathir i en annan riwaya i Musnad ibn Ahmed, att när hans själ tas ut från kroppen, vi sa ju den troende att änglarna säger vackra ord till honom: kom ut din goda själ till din herres välbehag och så vidare. Och då säger profeten Aisham i den andra hadith: när själen kommer ut, salla alayhi kullu malakin baina as-sama'i wal-ard, att varenda himmel, varenda ängel mellan himmel och jord gör dua för honom. Ni ber att Allah ska förlåta honom och ge honom rahma. Ja. Och när han tas upp genom himlens dörrar så öppnas alla dörrar för honom. Inte bara en utan alla. Och alla änglar vill att han ska gå in genom deras dörr. Som han alltså är att hans själ är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det lades också till i den hadithen gällande Al-Kafir att Allah skickar ut i graven efter allting, när han har frågat och svarat fel och ligger på en säng av eld, så skickar Allah en blind ängel som varken kan höra eller se, inte prata. Och han har en järnpinne eller slägga i sin hand. Om man skulle slå ett berg med denna slägga så skulle berget bli till pulver. Och man slår den här mannen i graven tills han blir till pulver. Och sen så återställer Allah honom. Och han slås om och om igen och skriker så otroligt högt att allt på jorden hör honom förutom människor och jinner. Ja. Det berättas också från Abdullah, och det är Abdullah ibn Mas'ud, att när den troende dör så sätts han upp i graven. Och det sägs till honom: vem är din herre, vad är din religion och vem är din profet? Fayuthabbitullahu, fayuthabbituhullah. Och det är då Allah stärker honom. Och då svarar han: min herre är Allah, min religion är Islam och min profet är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då så läste Abdullah den här ayan: yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabitin fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Och här är ikhwa, kanske någon tänker sig, men vadå? Om du frågar mig nu, vem är din herre? Jag säger Allah, eller hur? Om du frågar mig nu, vem är din profet? Jag säger Allah. Så varför ska jag behöva hjälp att svara? Någon kanske tänker så. Jag kan svara. Nej, här är akhi. Du har dött. Du ligger 1-2 meter under graven, kolsvart, ensam. 2 skräckinjagande änglar kommer och sätter dig upp och skakar om dig. Folk är galet rädda. Så det är inte någonting lätt. Och här behöver man Allahs hjälp för att kunna svara på de här frågorna. Han nämner också en annan riwaya. Och jag valde ut de som är autentiska här. Imam Ahmed. Han säger att det berättas från Jabir ibn Abdillah beträffande de änglarna som sätter människan på test i graven. Han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha. Denna umma kommer att prövas i gravarna. Om en troende tar sig in i graven och hans vänner går bort från honom, så kommer en ängel som är hård i att förhöra. Och han nämns en annan beskrivning, att de är stränga, som vi sa, hårda i att förhöra. Och han säger: vad säger du om den här mannen som skickades till er? Och då säger den troende: han är Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och abduhu, och Allahs slav. Och då säger ängeln till honom: kolla på den här platsen som du kunde ha fått i elden, men Allah räddade dig från den här platsen och han bytte ut den mot den här platsen i paradiset. Och då får han se sin plats i paradiset. Yani i graven får han se både den platsen Allah har räddat honom ifrån i helvetet och den platsen Allah gav honom istället i paradiset. Och då så säger den troende: da'uni abshir ahli. När han får se Janna, han säger: låt mig berätta för min familj, yani som är kvar i dunia, att jag ska till Jannah. Det här är det jag ska få. Låt mig berätta för min familj det jag ska få. Och då så säger änglarna: uskun, vila, ta det lugnt. Och beträffande al-munafiq, då kommer han att få sättas upp i graven när folk har lämnat hans begravning. Och det sägs till honom: vad brukade du säga om den här mannen, yani Muhammad alayhi salam? Och då så säger han: jag vet inte. Jag hörde folk säga någonting, och då så sägs det till honom: du visste inte, det här är din plats av Jannah som du skulle ha fått, men Allah gav dig istället den här platsen i elden. A'udhu billah. Så det är också en annan sak som har nämnts när vi gick igenom de första verserna på Surat al-Mu'minun: ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws. Det är de som ska få ärva al-firdaws. Det nämns i tafsir på den ayan att de troende får ärva alla kuffars platser i paradiset. Allah har egentligen en plats för alla människor i Jannah. Varenda människa har en plats i Jannah om han blir muslim. Men när de istället väljer helvetet, då får de gå dit. Och de troende får istället alla deras platser i paradiset. Subhanallah. En annan riwaya på hadithen är en riwaya som berättas av Abu Huraira. Och den finns också i Musnad Imam Ahmed. Där berättar han från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa att när en person ska dö så kommer änglarna till honom. Om han är en rättfärdig person, rajulun salih. Då så säger änglarna, akhriji ayyatuhan nafsu at-tayyiba. Gå ut, du goda själ. Kanet fil jasadit tayyib. Du var i en god kropp. Det här tillägget fanns inte i andra hadithen. Du var i en god kropp. El jasad at-tayyib. Det är också en tankeställare. Personer som äter haram, ränta, saker som är stulna, saker som är, kommer från haram pengar. Han säljer knark, han säljer alkohol och liknande saker. Och han livnär sig på detta. Är hans kropp tajib? Kan man säga det? Hans jasad är tajib. Nej. Hans jasad är khabif. Den livnär sig på haram. Så att man ska tänka på detta. Jenny, vad kommer änglarna säga till mig när jag ska dö? Är jag den här goda kroppen och goda själen i en god kropp eller en ond själ i en ond kropp? Och då så säger änglarna och fortsätter, kom ut hamida, yani med i det bästa av tillstånd, wa abshiri bi ruhi wa rihan wa rabbun ghayru ghabban. Och abshir, yani glada nyheter med belöning och goda dofter och en herre som inte är arg. Yani Allah är nöjd med dig. Subhanallah. Och de fortsätter att upprepa dessa ord till honom så länge själen kommer ut från kroppen. Och när den tas ut från kroppen så tas den upp genom himlen. Och de ber om att himlens portar ska öppnas. Och änglarna säger, vem är det här? Och de säger fulan. Och då så säger änglarna marhaban bi ruh at-tayyib. Nej, kanet fil jasad at-tayyib. Änglarna välkomnar honom och säger marhaban, välkommen med den goda själen som var i en god kropp. Har vi också ett tillägg att änglarna som har hand väktarna vid varje himmel, i sju himlar, och det är portar i varje himmel genom dessa, att de också välkomnar och säger marhaban och tilltalar honom med dessa vackra och fina ord. Ja. Och då så berättar sen profeten alaihi salatu wassalam att om det är en rajulu su, en ond människa, en dålig människa, då så säger änglarna, kom ut ayyatuhan nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith. Och du vidriga själ som var i en vidrig kropp, kom ut. Kom ut dhamima wa abshiri bihamimin wa ghassaq wa akhir min shaklihi azwaj. Och de säger då, kom ut din vidriga själ, dhamima, din klander, yani du klandrade och dåliga själ, och nyheten väntar dig med hamim wa ghassaq. Och det här nämnde vi förra veckan. Kom ihåg al-hamim. Vad är hamim för någonting? Ja? Det dricker vart? Det är den varma drycken i helvetet. Må Allah skydda oss. Och ghassaq, vissa sa, det är den iskalla drycken. Iskalla drycken som förstör hela kroppen. Yani magen och allting exploderar av att dricka dessa saker. Och olika andra former av straff. Wa akhar min shaklihi azwaj. Och de fortsätter att repetera detta så länge själen håller på att lämna kroppen. Och sen tar de upp själen genom himlen och ber om att den första himlen ska öppnas. Och de säger, vem är det här? Och då så säger de fulan, det är den här personen. Och då säger änglarna, la marhaban bin nafsil khabith. La marhaban. Denna vidriga själ är inte välkommen. Och han var i en vidrig kropp. Irji'i dhamimatun. Försvinn, gå tillbaka, förnedrad. För himlen, himlens dörrar kommer inte att öppnas för dig. Och sen skickas han ner från himlen tills det att han går tillbaka till sin kropp. Ja. En annan hadith som också nämns i Tirmidhi, som Ibn Kathir här nämner, är en hadith som berättas av Abi Huraira, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, om man begraver den döde eller någon av er, så kommer två änglar till honom, aswadan arzaqan, De är svarta och blåa. Här finner vi en till beskrivning på änglarna, Munkar och Nakir. Och det har inte nämnts så mycket beskrivningar. Vi sa att de var stränga i ett förhör, eller hur? Men här finner vi också att de är svarta och blåa. Svarta och blåa. Yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Och i den här hadithen nämns också namnet på dem. Det nämns inte de andra. Så de kallas för munkar och nakir. Och de säger till mannen, vad brukar du säga om den här mannen som sändes bland er? Och då så säger han, han var Abdullahi wa Rasuli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Och då så säger englarna, det här var det som vi kände till från dig, att du skulle svara med dessa svar. Och sen så vidgas personens grav 70 dira'an, yani 70 arms, underarms längder. Ja, 70 gånger 70. Och sen så lyses hans grav också upp. Och sen så sägs det till honom, nim, sov. Och då så säger mannen, gå tillbaka till min familj och berätta för dem. Eller berätta för dem att det har gått bra igen. Och då så säger änglarna till honom, nim, kanoma till arus allavi la yuqidhu illa ahabba ahlihi ilay. Sov som en nygift person. Som bara väcks av den mest älskade familjemedlemmen till honom. Yani sover som en person, sover natten han har gift sig. Yani, i väntan på domedagen. Tills det att Allah kommer att återuppliva dig. Att ge dig liv igen. Och så sa profeten al-Islam, och om det är en hycklare, en munafiq. Så frågas han samma fråga och han säger att jag hörde folk säga någonting och jag sa samma sak som dem. Jag vet inte svaret på vem alltså Mohammed var. Och då så säger de, vi visste från dig att du skulle svara med det här svaret. Och då så sägs det till jorden, krossa honom. Och då krossas han och hans revben går in i varandra. Och han fortsätter att straffas tills det att Allah återupplivar honom. Vi tar en till hadithus, mashallah. Hur många som helst. Vi tar en till. Och det är också en hadith som berättas av Ibn Jarir i hans tafsir. Och vissa ulema nämner att den är autentisk eller hasan. Där säger Abu Huraira radiyallahu anhu från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa, vid honom i vars hand min själ vilar. Den döde kommer att höra fotstegen lämna hans grav. Jag har också ett tillägg. Att efter det här, att själen har gått upp till himlen och gått tillbaka till kroppen. Så står ju folk där på begravningen, de gör janaza, de kanske pratar och så vidare. Han i graven hör. Det här hör han. Och han hör fotstegen på de sista människorna som lämnar hans grav. En fråga. Är det här ett bevis på att de döda hör allt vi säger? För den här hadithen används av vissa som försöker säga att det är okej att gå till gravar och att be dem göra dua för oss. De säger så här, att den här mannen som dog, han var jättebra muslim. Han var sheikh, han var wali. Om han gör dua, hans dua är jättebra. Så vi gör shafa'a eller wasila. Vi går till honom och ber honom göra dua för oss. För att han hör. Och här är ett bevis, han hör fotstegen. Vad säger ni om detta? Kan man gå till en grav och be personen i graven om någonting? Kan man det? Det kan man inte. Nej. Och det finns inga bevis på att han hör vad som sägs till honom. Det här är ett undantag. Att han hör det här. Och det står inte att han hör någonting annat. Och samma sak, jag tror det var i Bedr. När profeten al-Islam dödade kuffar och han slängde dem i den här. Det var en plats där, en djup plats. Så talade profeten Al-Azam till de döda. Och han sa till kuffar: har ni funnit Allahs löfte vara sant? Yani helvetet och straff och allting. Så vissa säger: hur kan du prata med folk som är döda? Och då så sa vissa av salaf, som Mujahid, jag tror det var Aisha också, att Allah gav dem tillbaka själen och förmågan att höra just då, för att förnedra dem. Och sen försvinner den här förmågan. Det finns inte kvar. Och Allah säger också i Koranen, vad säger Allah? Innaka la tusmi'u man fil qubur. Du kan inte få dem i gravarna att höra. Yani de hör inte vad som sägs. Men det här är ett undantag. Så här har vi ett exempel på hur vissa människor försöker att fiska bevis som passar dem. Och även om de hör, låt oss säga, det finns en sån åsikt att de döda kan höra. Det betyder inte att det är halal att gå och be honom om dua. Vad är beviset för det? No. Allah säger även om de hör eran dua så kan de inte gynna er. Och på domedagen kommer de, yani yakfuruna bi shirkikum, kommer de att ta avstånd från eran shirk. Så att det är shirk att gå och be andra människor om dua. Folk som alltså är döda. Och den andra kända hadisen som ni alla kan: idha mat ibn Adam inqata'a 'amaluhu. När människan dör så slutar hans gärningar. Han kan inte göra mera gärningar. Så kan man göra dua i graven? Dua är ibada, eller hur? Khalas, inqata. Han kan inte göra mera goda gärningar i graven. Så det här är batil. Och det finner ett annat väldigt starkt argument som egentligen räcker. Det är att om vi gör dua, vi gör dua till Allah. Idha sa'alta fas'alillah. Som profeten Muhammed sa alaihi wasallam. Vi ber inte någon annan. Det här är fel. Det är helt fel. Och om vi också kollar på salaf och salih, sahaba radiyallahu anhu. Fanns det någon sahabi som brukade gå till en grav och be personen göra dua? Hämta en autentisk hadith. Finns inte. Sahaba bodde i Medina. Eller hur? Ingen gick till profetens grav alaihi wasallam och bad honom om dua. Trots att vi vet att profetens dua är accepterad. Så om det skulle vara tillåtet att be döda människor om dua, skulle sahaba då inte ha gått till profetens grav alaihissalam? Trots alla de problem och motgångar och krig och torka och allt som drabbade muslimerna under sahabas tid. De har behov av dua. Någon vars dua var besvarad. Taib, vad sa Umar radiyallahu anhu som finns i Bukhari? Han sa under profetens tid alaihissalam så brukade vi be profeten göra dua för oss när han levde. Men nu när han är död så går vi till Al-Abbas, hans farbror, och vi ber honom göra dua för oss. Är det någon som lever, inte någon som är död? Så det här är det som är sunna, det man ska göra. Så han hör hur folk lämnar hans begravning. Och då så säger profeten alaihissalam, och som han hade den här hadithen, första gången jag läste den, jag visade den för Mosa också, han sa, som han hade hört. Här, när han då ligger i graven, så vad händer för någonting? Folk lämnar hans begravning, han ligger här i mörker. Om han är en mu'min, så är hans salah vid hans huvud. Hans salah som han brukade göra i dunya kommer att vara vid hans huvud. Hans zakat kommer att vara på höger sida. Och hans fasta siyam kommer att vara på vänster sida. Och alla andra goda gärningar från sadaqa och familjerelationer och ma'ruf och ihsan mot människor kommer att vara vid hans fötter. Så han är omringad från alla fyra håll, eller hur? Huvud, salah, vänster sida, zakat, höger sida zakat, vänster sida fasta och vid fötterna resten av goda gärningar. Och då så namn. والإحسان إلى الناس عندنا. Och då så kommer yani som straffet kommer till personen i graven, till huvudet. Och då så säger bönen: du har ingen chans att komma in härifrån. Yani bönen skyddar från att han ska straffas. Och då så kommer han från höger sidan och zakat säger: du har ingen möjlighet att komma in härifrån. Och då kommer den från vänster sida och då säger fastan, du har ingen möjlighet att komma härifrån. Och då kommer han, eller straffet från fötterna, och de goda gärningarna säger att de har ingen möjlighet att komma härifrån. Och sen sätter man mannen upp. Och då så kommer man att visa honom som en sol. Som solen som håller på att gå ner. Ja, han kommer att se som solnedgången framför sig. Och då så säger änglarna till honom, svara på våra frågor. Och då så säger mannen, da'uni, da'uni, hatta usalli. Låt mig vara, jag måste be. För han tror att det är Maghreb och han är så van att göra salat till Maghreb. Så han vill be. Han säger, låt mig vara, jag måste be. Som han alla i graven till och med. Så tänker han, jag måste be. Men han förstår kanske inte vad som händer och vad han ska göra och inte göra. Men han har den här vanan att kallas, jag måste be, det är Maghreb. Som han alla. Och då så säger änglarna till honom, innaka sataf'al fa akhbirna amma nas'al, så du kommer att göra det, så berätta för oss det vi frågar. Och då säger man, vad är det ni undrar för någonting? Och då så säger änglarna, vad säger du om den här mannen som skickades bland er? Vad säger du om honom? Vad vittnar du om honom? Och han säger, är det Mohammed ni menar? Och de säger, ja, det är Mohammed ni menar. Och han säger, ashhadu annahu rasulullah, vi vittnar om att han är Allahs profet. Och han kom med klara och tydliga bevis från Allah som vi bekräftade. Och då så säger änglarna till honom, det var det som du levde på, eller tron på Muhammad alayhi sallam, och det var det som du dog på. وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثْ إِنْشَاء اللَّهِ, och det är också på detta som du kommer att återuppstå inshallah. Och sen så expanderas personens grav för honom, sab'una dhira'an, och graven lyses också upp för honom och det öppnas för honom en dörr till paradiset och det sägs till honom, kolla vad Allah har förberett för dig. Och då så kommer han att öka i glädje och lycka. Och sen så kommer hans själ att, hans goda själ, att vara i en grön fågel som kommer att få flyga runt i paradiset. Och kroppen kommer då att läggas i graven och att bli till jord. Ja. Och det här är det som Allah säger, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Den här hadithen hade också många tillägg. Och det kanske dök upp någon fråga här. Att änglarna sa till mannen, du kan be sen. Vi sa att man inte kan be. Sa vi inte det? De lärda nämner att om det finns någon ibada i graven, så är det inte ibada taklif, att du är skyldig att be. Och beviset på det är hadith Isra wal Mi'raj. Då profeten Muhammad a.s. togs upp till himlen. Så sa han, jag såg Musa a.s. be i graven. Och då säger ulema, det här är inte en salat som han är skyldig att be, utan det är salat talabbud. Han njuter av att be. Han gör det frivilligt. Bara för att njuta. Precis som folket i Jannah gör tasbih av Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? De gör dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. För att njuta. Eller hur? Så det är någonting annat. Det är inte ibada som det kommer speciella hasanat och så vidare, utan kallas. Yani det är stopp. Och det nämndes också i den här hadith och förra hadithen att hans grav kommer att lysas upp. Också en fejda. Hans grav kommer att lysas upp. Och det här nämndes ju i en hadith också då profeten a.s. sa as-salatu nur, och bönen är ett ljus. As-salatu nur. Och då säger ulema som Sheikh Uthaymin, nur i dunya, i ansiktet, i hjärtat, och nur i graven när det är mörkt. Det lyser upp graven, det här salat som man brukar göra. Och också ett ljus på domedagen. Ja. Och hadithen nämner också en annan sak. Och det är att hans själ kommer att vara i gröna fåglar. Och det här är någonting som ni kanske har hört gäller beträffande shuhada, martyrer, eller hur? Al-shuhada, martyrerna. Det har nämnts i en sahih hadith att deras själar kommer att vara i gröna fåglar i paradiset. Och den här hadithen nämner generellt att även de troendes själar kan också vara i dessa fåglar. Förstår ni? Och det här är ju tillståndet av barzakh som är fördolt för oss. Och vad som händer, för vem och så vidare. Allah alam. Det är mycket, kan vara mycket olika tillstånd. Ni känner ju till hadithen om drömmen. Där vissa människor straffades i barzakh. Eller hur? Olika straff. Mannen som fick huvudet krossat. Mannen med krokar i munnen. Folk som hängde upp och ner med sönderrivna kinder och så vidare. Det är också tillstånd i barzakh som vissa har. Så att det kan vara olika för olika människor. Och själen kanske är där ibland och är i kroppen ibland och så vidare. Och här nämner också Ibn Taymiyyah att dessa hadither bevisar ju straffet i graven. Som Ahl Sunna wal Jamaa är överens om. Och också belöningen i graven. Och den bevisar också att belöningen och straffet i graven är på både själen och kroppen. Det är en fråga som ulema har diskuterat. Är det bara själen som njuter? Är det bara kroppen som njuter? Eller är det båda som njuter och straffas? Och det nämndes att själen njuter och det nämndes att revbenen krossas. Och revbenen är kroppen. Det bevisar också att yani, belöning och straff är på både kropp och själ i nästa liv eller i barzakh i väntan på domedagen. Så vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.